Podplay.
I den här podden har jag berättat om Dawit Isaaks sista tid i frihet, om honom som människa och som journalist. Men ambitionen är också att söka svar på varför den eritreanska regeringen håller honom fången och berätta om Eritrea som land och dess unika historia. I det första avsnittet så tittade vi på livstecknen under åren och i det andra på Dawit som publicist. Och nu i det tredje ska vi försöka besvara frågan om vilken typ av regim det är som håller honom fången. Jag som pratade till Martin Schibby är journalist och författare, har gjort 2 reportageresor till Eritrea och länge sökt svar om kollegans liv och försvinnande. Där är Jakten på Dawit, en podd från Expressen med mig, Martin Schibby, från Blankspot. Med mig i studion så har jag Donald Boström, svensk journalist, fotograf, författare. Känd för skildringarna från Israel- och Palestina-konflikten. Flera mat, kokböcker, senast en bok om kaffe. Finns mycket man skulle kunna prata med dig om. Men du är här idag för att du närmare än många andra har följt utvecklingen i Eritrea sedan slutet av 80-talet. Och du har flera gånger också träffats och intervjuat Eritreas president Isaias Afewerki. Mannen som avgör Dawits öde. Välkomna.
Tack.
I dagarna besökte Eritreas utrikesminister Osman Saleh Stockholm. Under lördagskvällen fylldes hela Philadelphias kyrkans 1500 sittplatser med svenska eritreaner som ville visa sitt stöd för regeringen. Under en 2 timmar lång frågestund så diskuterade ministern allt från Dawit Isaak, flyktingar, sanktioner, kriget mot TPLF och fotboll med mötesdeltagarna. Osman Saleh har varit utrikesminister i Eritrea under lång tid och gjorde sig kanske mest känd i svenska medier när han till fransk radio 2016 sa att Dawit Isaak och kollegorna mådde bra, skulle få en rättegång och därefter släppas fria. När han nu gästade Sverige så kom han direkt från Genève där Eritrea valts in i FNs råd för mänskliga rättigheter med 144 röster av världens 194 länder. Självförtroendet var med andra ord på topp. Vi har jobbat hårt och länge för att få det här stödet, så det kom inte som en överraskning. Men det är en stor seger att vi valdes in, sa Osman Saleh till publiken och möttes av rungande applåder. Under en lång tid så har det här MR-rådet kritiserats för att länder som begår övergrepp är medlemmar och att rådet agerar selektivt vad gäller vilka länder som kritiseras. Men Eritrea har istället menat att de motsätter sig vad de kallar en politisering av de mänskliga rättigheterna. Mötet i Philadelphia-kyrkan utlystes för enbart 2 dagar sedan, men uppslutningen var trots det stor. En del hade kört hela natten från Norge och Danmark för att komma fram i tid. Arrangörerna själva räknade med att det finns cirka 40 000 personer i Sverige med rötter i Eritrea. Till det tillkommer en diaspora i Norge, Finland och Danmark, som alla hänvisas till ambassaden på Lidingö. På podiet hade man dekorerat med 6 enorma eritreanska flaggor. Och på dukar bakom visades bilder från demonstrationer runt om i Europa och slagord som Never Kneel Down. Vid entrén stod både säkerhetspolisens livvakter och vanliga poliser samt arrangörernas egna säkerhetsstyrka i gula västar. Runt omkring sprang också förvånade medarbetare i kyrkan som trott att de hyrt ut en eritreansk förening och plötsligt hade hela huset fullt av Säpos livvakter och en eritreansk minister. I en svart ram på scenen så ståtade också den svenska eritreanska fotbollsspelarens Alexander Isaaks signerade matchtröja. På första parkett satt hans pappa. Perspektivet under det halvtimmeslånga talet av utrikesministern var ovanifrån, från örnens horisont. På regionen, floderna, Röda havskusten. Han beskrev det diplomatiska arbetet genom att fokusera på vad som förenade Somalia, Sudan, Etiopien och det egna landet istället för vad som skilde dem åt. Vi är alla länder med stora naturresurser och kring detta försöker vi samarbeta. Prioriteten för oss är samarbetet och utvecklingen, sa han. Dagens möte som ministern skulle handla om politik och diplomati, inte om ekonomi. Sen öppnade han upp för frågor och en skog av händer sträcktes upp under kyrkans tak. 2018 drack vi champagne och firade att TPLF var besegrade och freden med Etiopien. Vi trodde att den etniska uppdelningen skulle ha försvunnit. Men TPLF verkar återuppstått från de döda. Hur gick det till? Frågade en av mötesdeltagarna. Andra frågade om relationen med Saudiarabien och Qatar och Sudan. Och vad händer egentligen med Badme? En del var oroliga över att kriget fått utvecklingen i landet att stanna av igen. Hur ska vi motarbeta fattigdomen? Och sanktionerna, vad kan vi göra för att få bort dem? Flera personer från Danmark undrade hur det var med Kenya. Var Kenya nu USA:s nya samarbetspartner på kontinenten? Frågorna haglade och ministern antecknade. Efter ett tag var det fullt på pappret och arrangörerna satte streck. Ministern sa skämtsamt att han hade antecknat hälften av frågorna och att resten fick de påminna om honom igen. Sen satt han sig till rätta och började berätta. Innan vi återvände till Philadelphia-kyrkan och vad utrikesministern sa om Dawit Isaak och situationen, så har jag med mig i Expressens poddstudio idag en som verkligen kan svara på frågorna kring Eritrea och Eritrea som land. Och det är Donald Boström. Men innan vi går in på Eritrea och hur du hamnade där, så kvällen innan ministern var i Philadelphia-kyrkan så träffade du honom.
Ja, det stämmer. Ja. Jag fick ett samtal som var väldigt, väldigt bra, för vi fokuserade ju på samtalet på relationen mellan Sverige, därför det har bäring på Dawit Isaak. Mm. Det är det hänger på, menar jag. Och han sa någonting som var väldigt intressant. Mm. Och det var nämligen så här att, ja, men nu kör vi parallella spår. Mm. Och det ena spåret är att fokusera på att få Dawit fri, säger han. Och det andra spåret är att bygga samarbetsrelationer med Sverige, eller mellan länderna. Mm. Och då säger det mig två saker. Det ena är ju att Dawit faktiskt lever. Han pratar om Dawit i presens och om en levande person. Och det andra är det som jag har tyckt hela tiden, det vill säga de letar efter ett tillfälle att faktiskt släppa Dawit. Min inställning är att det är inte som presidenten har sagt, att han alltid ska sitta inne, utan han kommer att släppas. Men Sverige har gjort det svårt för honom, eller för Eritrea att släppa Dawit. Och jag frågade just det, har Sveriges agerande haft inverkan på frisläppandet av Dawit? Och då menar han, ja, eller han säger i klartext, ja. Sveriges agerande har gjort det väldigt svårt att släppa Dawit. Mm. Och vi kan komma in på vad det betyder senare.
Vi återkommer till det, till det sen. Om vi backar bandet till Sverige. Du arbetar som fotograf. Du delar ett mörkrum med fotografen Göran Aspring, som kommer hem från Eritrea och framkallar bilder. Vad ser du för bilder framträda i?
Ja, jag är ju väldigt ung då, det är innan jag börjar skriva, att jag är fotograferar bara och ser den äldre Göran Aspring kommer hem. Och han är en slags förebild, för han har tagit sig ut i världen. Så att det jag ser i mörkrummet när han framkallar de här bilderna i ett väldigt, jag håller på att säga, märkligt land, exotiskt land. Man ser bergen, man ser stridande fighters. Det är överhuvudtaget lite drömlikt och jag blir ju totalt fascinerad och börjar fantisera om att det där ska jag också göra när jag blir stor ungefär. Men han berättar också om Eritrea, om landet, om människorna och om den konflikten som han dokumenterar. Så att han är den faktiskt som börjar och ger mig kunskapen om Eritrea. Han är den som lär mig det här. Och jag är helt tagen och fascinerad. Och där sår han de här fröna som sen satt sig ganska djupt i mig, för sen har jag tror jag har arbetat i 80 länder nu i det här laget. Mm. Och väldigt mycket i Eritrea just. Mm.
För det som händer sen är att Göran Aspring är nere på ett reportageuppdrag. Han färdas i en jeep som blir beskjuten under kriget innan Eritrea har fått sin självständighet. Och han avlider av sina skador. Mm. Minns du var du är när du får reda på det?
Ja, alltså jag är i Sverige som sagt då. Mm. Det här är ju 9 år innan Eritrea får sin befrielse. Så det är väldigt, väldigt tragiskt. Och Göran var en av dem som hade dokumenterat det mest. Och egentligen var det här hans sista resa. Medan på, det här är min 50:e och sista resa sedan, så ska jag göra boken om Eritrea. Mm. Så det var ju tragiskt ur många, många aspekter. Så att jag minns det det chockartat, ja det kan ju alla föreställa sig, när man känner, alltså vilken chock och hur oväntat. Man tänker sig aldrig att det ska kunna hända.
Mm.
Så att det är med chock och bestörtning man mottar det här beskedet då. Mm.
När känner du att det här är ett, liksom ett bortglömt land och att det vilar på dina axlar att ta det här vidare?
Det fanns, förutom Göran och det han har transplanterat över till mig så att säga, som börjar gro och att jag börjar känna att jag ska kliva in i den här rollen, så fanns det ytterligare en person som heter Lars Bondestam, som egentligen inte var journalist, men han jobbade mycket för biståndsorganisationer, men skrev också. Och Lars Bondestam och jag planerade en resa tillsammans i februari, i slutet på 80-talet. Och jag öppnade den här stora Dagens Nyheter, som var väldigt stor på den tiden, och ser att Lars Bondestam har blivit av en landmina.
Mm.
Och i båda fallen, Göran blev ju skjuten och Lars körde på en landmina. Och i båda fallen finns det teorier om att de var målen, så att säga.
Mm.
Och då kände jag, apropå din fråga då, att jag var den som fanns kvar lite grann. Att budkavlen hamnade i mitt knä och jag var ganska benägen att ta upp dem. Jag hade ju fått inspiration av de två, de kunde ju så mycket. De hade lärt mig, och så att jag tog på mig den rollen. Okej, då är jag som får fortsätta att dokumentera. Och då kan jag säga det också. Jag vet att Svenska Dagbladet hade en lista på vad frilansjournalister skulle ägnas åt.
Mm.
För att det skulle gå dem väl här i världen. Längst ner på den listan stod Eritrea.
Ja. För det var ingen omskriven konflikt för den här tiden.
Nej, det var ingen omskriven. Och trots att det... Under den här perioden, både under Görans period och sen när jag tog vid, så var det i många tillfällen världens största konventionella krig.
Mm.
Det dog, vid Sorona-fronten där jag var till exempel, det dog det 10 000 på två dagar.
Mm.
Slaget om hamnstaden Massawa som var avgörande, då dog det 5 000 på en dag.
Mm.
Och det, jag tror det var en notis då i någon tidning. Sådär. Mm. Så att den var verkligen inte omskriven. Och jag hade tänkt mig att det egentligen skulle vara det, för så att den tiden... från 1974 framåt så var det Etiopien en sovjetisk lydstat.
Mm.
Och väst hade ju all anledning i världen att så säga skriva negativt om Sovjet.
Mm.
Men det gjorde man inte särskilt mycket. Så att, det är svårt att förklara. Det var en väldigt bortglömd konflikt.
Mm.
Absolut.
När du kommer ner och börjar jobba och du börjar följa liksom den här väpnade kampen för Eritreas självständighet. Vad är det för typ av rörelse som du möter? Hur skulle du vilja beskriva den rörelsen?
När jag kommer ner på plats och möter dem, då är det en rörelse som är väldigt etablerad. De har ett väldigt starkt självförtroende på 80-talet. De hade ju då, redan 77 börjat vinna nästan varenda slag mot den stora övermäktiga Etiopien med stöd av Warszawapakten.
Mm.
Och redan 78 så är de framme strax utanför huvudstaden och alla tror att nu kommer eritreanska befrielserörelsen ta och befria landet.
Mm.
I panik får ju då Etiopien hjälp av Warszawapakten som sätter in luftbroar från Östtyskland och många andra lydländer så att säga. Så att då bombas ju EPLF som de heter upp i bergen tillfälligt. Men de hade redan då självförtroendet att de hade kunnat och att de hade lyckats. Och sen börjar de sen därifrån då äta sig framåt steg för steg under 13 år.
Mm.
Så att det är en välorganiserad organisation med stort självförtroende och väldigt demokratisk. Eritreanska befrielserörelsen var också kända för att ha mycket kvinnor.
Mm.
De flesta säger att det var kanske 30% kvinnor, en del säger 25%, men väldigt, väldigt många kvinnor. Och jag har intervjuat sista åren är många av dem, så att, kan jag berätta kanske sen också då.
Mm, mm.
Men, och dessutom hade de självförtroendet att ha konkurrerat ut den andra befrielserörelsen, ELF. Så att nu dominerade EPLF. De vinner slagen, de är väl organiserade och de är unikt eniga. Det finns ingen splittring vid den tidpunkten.
Mm.
Och jag intervjuar en tillfångatagen etiopisk general som säger att det är det som kommer göra att de kommer vinna och vi kommer förlora.
Mm. Så trots att de står upp mot dåtidens starkaste militärmakt med stöd från Sovjetunionen så lyckas de militärt besegra den etiopiska armén i ett antal stora pansarslag mot slutet. Är det väl,
ja, och för varje slag, till exempel slaget vid Afabet 88, så tar de ju lägger beslag på en av de största militära materielsamlingarna som finns. Och slaget i Massawa, det tog bara några minuter, så tog de 50 stridsvagnar så att säga. Så de växer samtidigt med segrarna. Och det beror ju också just på den här moralen som den eritreanska befrielserörelsen har. Och ofta i många av de här slagen så går det en eritreansk fighter, som de kallades för, mot 20 etiopiska soldater. Och det vet de. Och den orden de får är: skjut bara för att träffa. Jag pratade med många unga tjejer och så, det var inte märkligt att få en sån order. Du står med en kalashnikov och så här, sjuk för att träffa, och sen gå in då och faktiskt skjuta ihjäl folk. Och då menade vi, var så committade då, så att, och vi var inte ens rädda. Också för oss framstår ju det väldigt märkligt, men det där gör att de faktiskt vinner till slut.
Förutom militärt så har jag också förstått att den här gerillarörelsen arrangerar utbildningsskolor och liksom bjuder in filosofer, och att det pågår mycket sånt också i bergen. Det är liksom ett helt ett stadsbygge som man redan planerar i krigets skugga. Vad såg du av det och minns av det?
Ja, alltså det är fascinerande, för just efter Warszawapaktens bombningar, de fick dra sig ut, lämna städerna. De hade befriat nästan alla städer. Du har huvudstaden kvar och några till. Och då drar de sig upp i bergen, upp i norra Eritrea, ett område som kallas för Orota. Verkligen, det är ett månlandskap. Och när jag kommer dit och tittar, under månskenet var det först, så ser jag ingenting. Men sen visar jag sig där bakom, in i bergsbrickorna, så är det bostäder. Det är sjukhus, det är fabriker, det är industrier. De gör allt från skor till tamponger och mediciner. Och en lång rad operationssalar, och deras skicklighet att operera krigsskadade får världsrykte, så de får ju studiebesök av läkare från hela världen uppe i de här bergen. Men som du säger, de, naturligtvis skolor och även de mer mjuka värdena då, tankar. De har ju väldigt mycket utbildning i, ska jag säga, mental utbildning. Alltså de har vapenutbildning naturligtvis, men också mycket filosofiskt, tankemässigt och mentalt. Så det är på alla plan. Och många eritreaner har ju varit utomlands och utbildat sig, och som nu kommer tillbaka, som har höga akademiska utbildningar och som kan liksom så här utbilda sin befolkning. Så att undan för undan så blir de väldigt skickliga på det mesta, och inte minst militärt också. Så att det var inte bara commitment, de blir också skickliga militära ledare.
Och 1991 i maj så segrar de och går in i Asmara. Vilken är stämningen i landet då? Hur, vad minns du från det du rapporterade då?
Ja, jag minns naturligtvis väldigt väl. Vi är för första i den sista fronten bara månader innan. Det kan man ha det, fronten. Och då är de väldigt, självförtroendet är väldigt starkt, och så här, vi kan vinna precis när som helst. Och jag skojar naturligtvis då att då gör vi det nu, medan jag är här. den enda reporten i världen. Men så det kan vi göra, men det de gör, det är att de samarbetar med sina trupper eller sina människor, fighters, inifrån staden. För de säger, gör vi det nu så blir det ett blodbad. Det har ju till och med generalerna sagt. Så att vi får vänta, och då går det några månader till innan de faktiskt gör anson, rullar ner från Dekamhares front genom Dekamhare, och där blir det ganska blodigt slag då. Många etiopier får panik och tar självmord och sådär. Men när de väl närmar sig huvudstaden, då vet ju etiopierna att det är över. De har förlorat, men redan förlorat Massawa, det var den stora vändpunkten i februari 90, alltså året innan. Där börjar alla etiopier förstå, vi kommer förlora. Det fanns en front kvar som heter Ginda-fronten, dit de flydde. Den blir också väldigt, väldigt blodig. Det är en av de blodigaste fronterna. Och sen var det Dekamhare-fronten, där man då väntade på att få klartecken inifrån egentligen. Och där inne hade man ju allt från fighters, men också deras kvinnliga fighters som lät sig bli älskarinne till de etiopiska generalerna. Alltså en Matahari-verksamhet som de hade ganska omfattande faktiskt. Och fick massa information av den typen. Men vid ett visst tillfälle så fick alla klartecken, nu rullar vi framåt. Och då förstod etiopierna det och flydde på klassiskt vis med helikoptrar. Och FPLF Fighters som då gick in i staden, och det var en enorm överraskning för Asmaraborna, som huvudstaden heter. Mm. De hade inte haft en aning. Det finns ju ingen kommunikation av olika skäl, och dels för att det var hemligt då, men så att de kommer ut på gatorna helt förvirrade, vad är det som händer? Och så ser de sina fighters istället för de etiopiska soldaterna. Mm. Som slår en ring runt staden, och sen öppnar de då den här ringen och säger till de etiopiska soldaterna att nu kan ni gå hem. Så får de då gå ut söderut.
Och man undviker ett blodbad.
I princip tror jag att det sköts ett enda skott, avlossades ett enda skott när man tog huvudstaden. Det hade skett i det kan ha en mil från innan. Då. Var ändå, folk var naturligtvis lyckliga. Och, jag menar, jag tänkte själv efter 30 år så är det äntligen över.
Hur pass förstört är landet? Alltså vad är det för land som de tar över?
Rent fysiskt var det inte väldigt mycket förstört. Mm. Naturligtvis var det bombskador här och var. Och liksom sådär, men det var inte Warszawa 45. Rent det fysiska. Och som tur var, Smaras art deco arkitektur var liksom helt oskadd. Mm. Som bara sliten. Däremot så hade etiopierna tagit väldigt mycket av det inre materialet. Man har tömt fabriker på maskiner, man har tagit bibliotekens böcker, bankernas pengar och så vidare. Mm. Så att när EPLF kommer in och ska ta över det här landet, så är det liksom, då står det verkligen på noll. Mm. Sen finns det en mängd minor. Alltså det finns hur mycket minor som helst. Så att det är många herdepojkar som har dött under årens lopp, då, så att säga. Men de flesta av de här fronten och skyttegravarna var ju utanför städerna i oändligt terräng och liksom så. Så att själva förstörelsen av marken var inte så omfattande som man kan tro. Trots enorma bombningar och trots ett enormt krig. Mm. Det var mera förödande när det gäller liksom dödsfall av människor. Mm. Det var ju hundratusentals.
Av en ganska liten befolkning. Ja, så alla hade någon. I varje familj fanns det någon som hade fått ge sitt liv.
Ja, så var det ju. Och ännu mer för Etiopien. Som sagt, Sorona-fronten, där. Ja, nu är vi för sig inne på nästa krig. Men alltså,
Man kan komma dit, för att samtidigt som EPLF befriade Eritrea, så går ju också TPLF, som då har slagits mot Mengistu i den etiopiska liksom diktatorn. Går in i Addis Abeba och genomför en liknande liksom politisk omvälvning där. Ja. Så att det är ju två då partier, EPLF och TPLF, som på ytan någonstans ser ganska lika ut. Har slagits skuldra mot skuldra mot det här etiopiska styret. Men som ändå skiljer sig väldigt mycket åt om man tittar på vad de ville. Och som jag har förstått det, så är EPLF i den här tiden verkligen en nationell befrielserörelse. Vi ska bilda Eritrea, medan TPLF ska avsätta regimen i Etiopien och väl kanske i grunden vill ha ett fritt Tigray. Vilken roll spelade de här skillnaderna mellan rörelserna då för det som sen händer, tänker jag? Och hur pass tydligt blev det att nu när man hade vunnit så uppenbara sig åsiktsskillnaderna? Man var överens så länge man hade gemensam fiende, så att säga, men nu drog man åt olika håll.
Från början så trodde alla att det inte var någon skillnad. Mm. Alltså TPLF i Tigray bildades som en separatiströrelse 75. De var 50 stycken, tror jag, när de började bli tränade av just EPLF i Eritrea. Mm. Och under den resans gång, under den träningen, så lyckades Isaias och de andra eritreanerna övertyga TPLF om att sluta vara separatister, bli all etiopisk, som det hette, all Etiopien. Mm. Gå mot huvudstaden, befria hela landet och ta över. Och de lyckades övertala TPLF, så att de sa okej, så gör vi. Mm. Sen fortsatte samarbetet. Året efter 76 så har de växt till 150 personer. Mm. Och sen växer de till en enorm stridsvagnsarmé. Mm. Och det är därför de, som är ganska liten, de är också 5-6 miljoner av, idag är Etiopien 114 miljoner, faktiskt kan dominera, gå mot huvudstaden i en samordnad planerad aktion. Så att TPLF går till Addis och EPLF går till Asmara, och så befriar de det där. Och då tror alla att det faktiskt är så, att de är all etiopiska. Mm. Sen har ju TPLF märkligt nog 27 års regeringstid, och märkligt därför att de är så små, alltså jämfört med hela befolkningen, och etniskt dominerar landet med sitt styre. Och under tiden det vi inte försår och förser, så för de över de militära resurserna till sin provins, till Tigray. Så att nu då, när kriget bröt ut här nu, så är 80% av Etiopiens militära resurser i Tigray och mycket av ekonomin. Så att därför är det ändå som du säger, de blev övertalade först att bli alletiopiska, men bakom kulisserna så samlar de i ladorna i sin provins och också ändrade konstitutionen. Och där är en berömd artikel 39 som säger att man har rätt att separera som provins. Och de gör också om de geografiska provinserna som heter Wollo, Gondar, Godjam och så vidare till etniska provinser, så att de heter efter de etniska namnen. Benchingul Gumus, Gumusfolket då till exempel, och Tigray och Amhara och Afarfolket. Så att de ändrade till en etnisk inriktning med rätt att splittra.
Och det görs inte i Eritrea, i områdena nord och syd och väst och öst eller motsvarande regioner.
Ja, och Eritrea har 9 befolkningsgrupper som idag identifierar sig som eritreaner i första hand och sen sin grupp. Men i Etiopien så har de stolta etiopierna idag börjat identifiera sig utifrån sin folkgrupp. Utom amharerna. Säger du till en amhar, är du amhar? Så säger de, nej, jag är etiopier. Säger du till en afar, eller en tigray, är du etiopier, och säger nej, jag är tigray. Så att det har blivit en etnisk splittring och en enorm etnisk konflikt.
Vi kommer till det, men sen, efter några år av fredlig samvaro så började det gnissla i relationerna mellan det nya Eritrea och Etiopien kring valutan birren, kring hamnen. Eritrea är ju liksom Etiopiens väg ut till havet då, med transporter vid den tiden. Och vi behöver inte gå in exakt på orsakerna, men 98 utbryter ett nytt krig, ett fruktansvärt krig, och hundratusentals soldater från Etiopien brakar ihop med motsvarande från Eritrea. Du är på plats, du bevakar också det här kriget. Minns du vad du tänker då? Alltså, här har vi ett land som liksom var denna nya nation i Afrika och som skulle bygga ett rättvist samhälle, och nu befinner du dig i skyttegravar igen med människor som alldeles nyss hade vunnit.
Ja, det var många tankar. Det första är att det är otroligt tragiskt, som sagt. Efter 30 år så fick de inte fred. Det blir ett nytt förödande krig av två skäl. Alltså, dels för att krig är krig, och Etiopien går in på ganska bred front, och då bombar man sönder ganska mycket i västra runt Senaf och områdena. Och det, när jag är där så är det, sägs det att det är ungefär 1 miljon internflyktingar. Och jag ser också stora tältläger med eritreanska tältflyktingar. Flyktingar då, så att säga. Så att dels det förstås, och dels uppenbarar sig att man börjar förstå att TPLF fortfarande när sin dröm om ett stort Tigray, därför att det här syftar till att ta delar av Eritrea som går gränsa mot Tigray. Men det kanske allvarligaste som händer långsiktigt, det är att för första gången uppstår en spricka bland eritreanerna. Det har jag aldrig gjort förut. De har varit otroligt patriotiska, lojala och sammanhållna och eniga. Som jag brukar säga då, unikt eniga. Men här uppstår en spricka. Och då händer två saker i det. Det ena är att ett gäng säger att vi kan inte ta ett krig till. Vi måste hitta en politisk lösning med Etiopien. Och ge kompromisser. Och de andra sidan säger, som verkar vara majoriteten då, säger precis tvärtom. Nej, men vi har krigat i 30 år för vår befrielse. Vi kan ju inte ge upp. Vi ger tillbaka. Då har vi förlorat 30 års krig. Den sidan vinner. Men det som också händer är att den här minoriteten börjar då ha synpunkter på presidenten Isaias sätt att styra landet. Att han minimerar demokratin, han samlar inte till möten, han diskuterar inte frågorna och problem, utan han sköter allting själv. Och den splittringen, jag vet inte hur mycket vi kan komma in på det, men den splittringen förändrar Eritrea i grunden för alltid. Det leder till att man får att många av de här gamla generalerna, ministrarna, parlamentsledamöterna fängslas. Och det blir en djup spricka i Eritrea som sen bara har ökat. Med en opposition som inte fanns innan, men som finns och är stor nu. Så att det kriget var totalt förödande på nästan alla plan.
Ja, som du säger så grips ju då ett antal journalister, bland annat David Isak, och parlamentsledamöter och den här G15-gruppen som vill gå i en annan riktning. När är du tillbaka i Eritrea efter 2001? Minns du det? För det som är, du gör en väldigt berömd intervju med Afewerki, och som jag minns, den är ju den första liksom, svenska journalisten som lyckas få en intervju med honom. Och det sker 2009.
Jag försöker bevaka det frekvent. Mm. I princip försöker jag vara där varje år. Mm. Jag oftast fick jag något, uppdragen var ju från olika håll, men naturligtvis 2003 när folkomröstningen ska ske. Mm. För att eritreanska befrielserörelsens mål var inte bara att befria landet, som det alltid normalt är, utan deras krav var ju att få ha en folkomröstning som de hade krävt sedan 50-talet och sen på 60-talet, så här, vi vill ha en folkomröstning om vi ska tillhöra Etiopien eller inte. Och det fick de aldrig. Så att den genomför de 1993, och det är först då de också får ett erkännande i världen. Sverige erkänner Eritrea, FN och alla möjliga länder. Mm. Så då är jag förstås där. Och sen är det 95 och 96 och 97. Mm. Så att jag åker och försöker följa då den process, den här glada, positiva processen, tror man.
Mm. Men jag tänker efter 2001 när de har gripits. Ja, är det ett annat Eritrea som du märker då? Märks det av mycket?
På ytan märks det inte särskilt mycket, men när man ska prata med personer så är man faktiskt försiktiga. Mm. För det som hände också då efter 2001, och som jag sa menar var förödande för landet, det är ju att allting förändras. Innan så hade presidenten sagt det ska bli fria val. Han hade till och med utlyst fria val i december 98, tror jag. Mm. En demokratisk konstitution för första gången i landet. Fri press, det tror vi startar 18 fria tidningar. Mm. Och framtiden ser ljus ut. Mm. Men så kommer det här kriget med den här splittringen som jag nämnde, och då anser presidenten att det inte bara är en splittring utan att det är landsförrädare. Och hans slutsats är att det inte går att ha demokrati. Han ställer in valen, han ställer in konstitutionen, han fängslar journalister och politiker, och folk blir nervösa. Han sätter säkerhetstjänsten på fötter ute bland folk, så att de vet att man inte alltid kan säga vad som helst längre. Och det märks, som svar på din fråga. Absolut.
Mm. När du lyckas få till den här intervjun, så är ju den unik, och jag minns ju att Afewerki säger då liksom väldigt hårt ändå, när du frågar om Dawit Isaak, det är en lång intervju, den är väldigt sevärd, den ligger på TV4, jag såg den för inte så länge sedan, och den behandlar ju en rad ämnen, men just frågan om Dawit, så svarar han ju att jag bryr mig inte ens om vad han är eller vad han gör, han har gjort ett misstag, han är ansvarig för vad han har gjort. Och när du fortsätter fråga så blir svaret, vi frier honom inte. Vi tar honom inte till en rättegång. Vi vet hur vi handskas med honom. Vi har vårt eget sätt att hantera sådana som han. Vad tänker du om hans svar då, 2009? Vad kommer det ur? Liksom?
Jag var ju väldigt laddad. Jag hade hur många frågor som helst. Ja. Då får man den här chansen. Ja. Och när jag går in till intervjun och sätter mig framför kameran, så är det en person bakom mig som säger, okej, du kan ställa en fråga om Dawit Isaak. Mm. Och jag säger, det går ju inte, om man inte får en intervju så måste man faktiskt göra sitt jobb.
För det är ett stort pådrag hemma i Sverige också. Det är att Aftonbladet då som drar, nu ska vi få svar om Dawit och Donald Boström på plats. Ja.
Även Expressen.
Även Expressen drar, precis. Det är en medial händelse att du har fått den här chansen
Det blir en
att ställa de här frågorna.
Ja, det blir en timme i TV4. Och jag frågar naturligtvis många frågor om Dawit, och jag frågar om pressfriheten, om demokratin, om kommande val. Mm. Jag frågar om Nordkorea. Och innan jag kommer till det du sa så han blir väldigt, väldigt arg. Mm. Och så här i efterhand så är jag glad att jag lyckas behålla fattningen faktiskt. För att han skräder inte orden. Mm. Och då ska man veta att Sverige började 2001 efter Dawits fängslande med att vara tuff. Mm. Hårda ord, man kräver sin medborgare fri och man avbryter massa samarbeten. Universitet som samarbetar mellan länderna får sluta med det, avbryts och andra saker. Så Eritrea är redan arg. Sen fortsätter Sverige att villkora samarbeten med att Dawit ska släppas fri. Så att relationerna går i stå. 2005 så börjar man diskutera frågan igen lite grann. Sen blir det val 2006, och då fortsätter den här nya regimen, då, regeringen, förlåt, att villkora Sveriges, eller villkora Sveriges relation med Eritrea med att Dawit ska släppas fri. Så att det är ingen relation. Så att när jag kommer till honom
så är dörren stängd i princip.
Så redan. Är dörren redan stängd. Och han markerar två saker till Sverige. Det är så här, stick och brinn. Jag bestämmer, vi bestämmer. Så att det är ett meddelande till Sverige där han sätter ner foten. Om ni inte har fattat det här innan så måste ni fatta det nu.
Det meddelandet kommer väl fram till Sverige och någonstans så blir ju Dawit Isaak ett trauma egentligen för utrikesförvaltningen. Jag tänker utanför entré till UD så står en sån här marmorbänk tillägnad Raoul Wallenberg. Så jag tänker varje dag som de går till jobbet, alla diplomaterna, så går de förbi den här bänken. Han greps ju av Röda armén 45, avled enligt officiella uppgifter 47 i Lubjanka-fängelset. Och frågetecknen kring hans öde och kritiken framförallt av den svenska senfärdigheten och undfallenheten har ju skapat ett trauma kring ett diplomatiskt misslyckande. Men du börjar också skriva texter sen som berör detta och som handlar om hur ska de här signalerna från Eritrea tas emot. Hur ska Sverige formulera sin linje, liksom ifrågasätta de här 13 åren då av vad du menar, liksom hårda ord och stängda dörrar. Vad möts du av då?
Ja, här i Sverige menar du?
Ja,
nej, men jag förstod ju känslomässigt att man vill så att säga sätta hårt mot en diktatur. Men som sagt, precis som du sa, men vad är målet? Är det för Dawit fri? Och då kände jag, eller tänkte jag, att jag har ju följt eritreanernas mentala utveckling, eller på att säga, och börjat förstå den. Och då, det här med att sätta hårt mot hårt är precis kontraproduktivt. Det låser in Dawit väldigt på längre tid. Och det har jag fått bekräftat. Alltså det har ju man i Eritrea sagt flera gånger. Jag frågade utrikesministern nu som sagt var, var Sveriges agerande försvårat ett frisläppande och så här, ja så är det. Och det jag menar att det är det här vanliga, man ska rädda ansiktet på sin motpart, då kan man nå resultat så att säga, och dialog. Men Sverige började redan 2001 som sagt var med tuffa metoder, bestraffningar, då stängdes dörren. Sen började stämma med lite samtal 2005 och dörrarna började öppnas. Men sen blev det en ny regering och då kom det nya ministrar, för 2005 var det ministersamtal. Och då åkte de ministrarna ut och så blev det nya ministrar med nya villkor. Och vi vet ju idag att efter de här 13 åren med det här villkoret, eller preconditions som eritreanerna säger, släpp Dawit så kan vi normalisera våra relationer mellan länderna och då kan vi utveckla samarbetena igen. Det är ingenting som eritreanerna köper, utan då stänger de dörren. Och sen blev det också något slags olyckligt att det blev någon slags aktiviststämning i Sverige. Det är inte bara Dawit-gruppen som ska vara aktivister och göra ett bra jobb, vilket jag tycker att de har gjort. Men även media blev aktivister och även regeringen blev aktivister. Och då låstes, och då skar det faktiskt hjärtat att man kunde se att man låste in Dawit allt längre. Och jag tillhör de som tror att Dawit skulle ha blivit släppt 2005 om Sverige hade agerat annorlunda. Både då och sen efter. Så att det är väldigt, väldigt sorgligt. Men så att man kan ju tycka att en diktatur ska så att säga bestraffas. Men jo, det kan man göra, men det är ingenting som hjälper Dawit. Så att säga. Alltså, man har tyvärr det valet. Och vissa bryr sig faktiskt inte om Dawit. De vill störta regeringen. Men de flesta, i alla fall i Sverige, Sverige är ganska eniga om det, att Dawit ska faktiskt släppas fri. Och då är det en annan metod, en annan strategi att uppnå det målet.
Jag tänker din omsorg om Dawit här, när du ser vad som är på väg att hända, hur nyckeln vrids om varv efter varv, är att du lämnar journalistiken under en period. Du slutar i princip skriva om Eritrea och först i efterhand så har vi förstått ganska nyligen då att du istället har agerat som rådgivare, erbjudit dina kontakter till diplomater, varit en dörröppnare. Varför tog du det beslutet? Kan du berätta lite om det arbetet?
Jag funderade mycket på det. Mm. Jag fick ju frågan faktiskt av många under en ganska lång period. Mm. Kan inte du kliva in? Mm. Och försöka hjälpa till att få David fri. Mm. Och det är klart att man vill. Och samtidigt, det här handlar om lite om timing också, så fanns det en minister i Eritrea som också ville ha David fri. Mm. Det fanns ganska många. Men det var väldigt svårt att föra fram det i Eritrea. Så att han och jag började diskutera ganska mycket hur ska vi göra. Mm. Och han är naturligtvis ganska nervös, för det får inte komma fram. Och då öppnades den, kan jag kalla det för, politiska diplomatiska vägen. Mm. Och jag framför här till den dåvarande regeringen att det här finns en dörr, här finns en öppning. Mm. Och att det här kan jag spela en roll. Och då kan jag inte samtidigt sitta på två stolar. Så då, och det där hände då tidigare och sen hände det igen då 2014. Mm. När eritreanerna har stängt dörren och de vill inte prata med Sverige. Och då finns det en informell grupp, alltså förutom sidan av Sveriges regering, med eritreaner, och jag är med i den gruppen också, som lyckas steg för steg få kontakt, och man vill inte prata, så till slut säger okej, vi ska prata, vad vill ni prata om? Och så bygger vi upp det där, till slut så blir det faktiskt så att det godkänns i Eritrea att faktiskt möta Sverige. Och då möts vi i Helsingfors, och då är det fredspristagaren Marte Artisar som bjuder in oss båda sidor, och vi pratar, och då är det naturligtvis David som är fokus, som är huvudfrågan, och ja, och då igen så kan inte jag agera journalist, utan då får jag liksom kliva in i den rollen. Och jag under många år varken skriver eller säger jag eller berättar jag någonting. Och många uppfattar det här, tror jag, som ett försvar för Eritreas regering eller president. För jag försöker då ha en mer diplomatisk linje. Men inte bara för det, utan för jag vet att det är det som bär frukt, Davids frisläppande. Så, och då formuleras det där i Helsingfors att ja, har man en breddad relation inom andra områden, då är det inte oklädsamt att även prata om David Isak och deras familj. Och då sägs också runt det bordet att David ska släppas fri. Det kommer inte ske imorgon, men då påbörjas den processen. Mm. Sen kraschar Sverige en gång till med den eritreanska regimen senare. Och så att för mig som har följt det här så har varit en berg- och dalbana. Jag har skrivit mina anteckningar till jul med David fri. Jag har haft förhoppningar i mötena med eritreanerna, och sen har dörrarna slängs igen.
Ja, du sitter till och med på Arlanda med hans provisoriska pass.
Och en flygbiljett.
Och en flygbiljett, Så pass.
Vi hade en flygbiljett på Lufthansa och ett provisoriskt pass, som sagt var. Och vi tror vid flera tillfällen att det ska gå. Så det är en berg- och dalbana. Och det som sagt, som Osman Saleh, utrikesministern, nu säger, så har Sverige vi får kalla vad vi vill, men hårda agerande eller villkorsagerande försvårat frisläppandet. Mm. Men man kan också se att i deras agenda så finns ett frisläppande. Men att det hänger väldigt mycket på Sverige. Och där kan man tycka vad man vill om, men det är så det är.
För jag tänker, när du är väl engagerad, så blir det tydligt att UD lyssnar på dig, eller om de tar in också in sig själva att de har kört in i väggen med den här strategin. Och jag intervjuade ju Per Enarsson för en tid sedan, som blev ambassadör tidigt 2015. Och han beskriver helt öppet att ja, då byter Sverige fot. Ja. Då inleder vi en ny strategi. Istället för hot och sanktioner så är det kontaktytor och fokus på att lösa gränsfrågan. Alltså det som är olöst efter kriget 98-2000. Och man förankrar strategin hos oppositionen, och man vill att liksom Sverige ska tala med en röst. Ingen vill göra det till en partipolitisk fråga. Och man slutar också med mycket man har gjort innan. Man slutar be andra länders statschefer att ta upp David med Eritrea, för att man också konstaterar att det skapar en väldig irritation. Och man föreslår olika program och samarbeten, och ja, man vill nästan mer än Eritrea försöka hitta vad kan vi samarbeta, vad kan vi spela boll. Och sen kommer det här maktskiftet i Etiopien, freden kommer, på Sergels torg samlas eritreaner och etiopier, ambassaderna träffas som inte har setts på liksom 20 år, familjer återförenas på flygplatsen i Asmara, och Man tänker ju så här, vad gör ett land som Eritrea nu? Ja, man kanske inte håller fria val imorgon och man kanske inte inför en fri press direkt. Men symboliskt så borde man ju släppa ett antal fångar. Men så händer ingenting. Och här minns jag att när jag träffade dig vid något tillfälle under de här åren så varnade du för saker som jag inte såg då. Kring, du berättade att TPLF tränar en milis i norra Etiopien. Det är inte så att krigsrisken är borta. Den här freden som alla såg framför sig. Och jag minns att du sa också att med 91 så såg också allting väldigt ljust ut. Och att det var för tidigt att ropa hej då. Det kanske är för tidigt att ropa hej nu också. Varför händer ingenting 2018-2019?
Det hände lite saker faktiskt. Ja. Dels vill jag undersöka det du sa. Mm. TPLF blev av med makten efter 27 år chockartat. De hade inte alls, de var inte beredda på det. Och de säger redan då, flera av deras ledare, ingen fred utan oss. Mm. De försöker obstruera att Abiy ska kunna sköta sitt ämbete i Addis, men de lyckas inte, så de drar sig upp till Tigray och det är väldigt tydligt att de börjar förbereda kriget. Mm. Det som du är inne på. Mm. De har vapnena sedan tidigare och de börjar träna mängder, alltså det är uppåt 80-100 000 ungdomar som börjar vapenträna. Alltså man förstår att snart kommer det här hända. Så att jag väntade på det som skulle hända. Mm. Men det som hände då under ytan i Eritrea, som du är inne på, det var några saker. För jag var där, min taxichaufför som jag åker med, brukar åka med varje gång jag är där, han får lämna in sin kalashnikov. Mm. Vilket många andra i befolkningen, det är fred. Befolkningen behöver inte sina kalashnikov, åka och lämna in dem. Det var det ena. Jag intervjuar någon av ministrar som faktiskt säger att beslut är taget att den här livslånga värnplikten ska bli 18 månader igen. Mm. Och man börjar prata om konstitutionen och man börjar prata om en fredlig framtid. Så att det händer saker under ytan. Och man släpper symboliskt lite sådana religiösa fångar.
Precis, som har suttit 27 år släpps. Pingst och Jehovas vittnen.
Ja. Mm. Och allt det där tolkar man att nu börjar islossningen. Nu börjar frisläppande av fångar. Nu kommer demokratin sakta, alltså konstitutionen. Vapnena lämnas in. Och sen dröjer som sagt inte längre innan TPLF, det som jag hade väntat på, börjar skramla med vapnena. Mm. Börjar göra lite provokationer innan den stora deras stora attack på North Command heter den, stora medbas i Tigray, där de på natten går in och dödar ungefär kanske 400 regeringsofficerare och något tusentals soldater och tar långdistansmissiler och 22 av de här missilerna skickar de mot Eritrea omedelbart. Och då stannar allting av. Jag är där igen i Eritrea och åker med samma taxichaufför när han får åka hämta ut sin kalashnikov igen. Mm. Och jag träffar samma minister som jag intervjuat om värnplikten, säger att tyvärr har beslutet återkallat. Och inga fler fångar kommer släppas. Så att någonting positivt hände. Hur långt det skulle ha gått kan man inte veta. Men det avstannar i vart fall och är fortfarande helt avstannat.
Jag intervjuar under den här tiden bland annat Davids chefredaktör Aaron Berhane och han är ju väldigt kritisk till den här, vad som då håller på att ske, att relationen håller på att mjukas upp. Och han säger i en intervju i Expressen att Sveriges insatser är misslyckade, den svenska regeringens liksom insatser har inte gett några resultat under alla de här åren, det är dags att göra något annorlunda, vi måste driva på innan det är för sent. Sverige har inget att förlora om man slänger ut ambassadören, stänger ambassaden eller inför ett reseförbud för ministrarna, kräver då liksom Aaron Berhane. Det är ju en oerhört hård kritik mot dåvarande utrikesminister Margot Wallström. Men kan det ligga något i det? Kan det finnas ett bäst före-datum för dialogen när ingenting ännu händer i det läget?
Jag har ju trott länge att, så att säga, skadan redan skedd. Ibland när folk frågar mig, ska vi skriva på det här uppropet? Ska vi göra den här aktionen mot Eritrea? Så då har jag sagt, spelar antagligen ingen roll för att skadan är skedd. David är redan inlåst hur mycket han kan göra. Mm. Samtidigt så börjar det vissa också säga nu att dörrarna är stängda. Som sagt, vissa menar att en relationsuppmjukning kommer släppa honom så småningom. Medan andra menar att nej, men nu har den här bergochdalbanan inte gett någon resultat, så att nu måste vi ta till ännu starkare medel. Fängsla ministrarna, se till att regeringen verkligen skadas för att de då så att säga ska bli rädda. Mm. Jag har pratat med många som har den linjen. Mm. Och hittills har ju det som sagt inte hjälpt. Warszawapakten kan bomba, de kommer inte vika sig för det. Och sist jag var där, då var EU där med 300 miljoner dollar för olika projekt i Eritrea. Och Eritrea tackade nej. Mm. Och det är svårt att se. Mm. Däremot så kan man ju se att lojaliteterna runt presidenten sviktar och blir allt svagare. Mm. För att av olika skäl. Man har liksom i krig fortfarande efter 30 år, och framstegen i landet. Mm. Låter vänta på sig. Så ja, det är svårt att veta, men skulle man i dagsläget börja med de här bestraffningarna, så hjälper inte Dawit Isaak, men man bestraffar en diktatur. Alltså man är tillbaka till det här valet hela tiden.
Tillbaka i Philadelphia kyrkan så började Eritreas utrikesminister beta av frågorna en efter en. Han trycker igen på att landets prioritet är ekonomi, politik och säkerhet. För länderna som Nilen och Röda havet förenar Eritrea med, säger han. Han berättar också att hans prioritet är att hålla ihop regionen, men att vissa länder vill sticka ut och att det krävs mycket diplomati och även debatt. En stor fråga och ett akut problem som många mötesdeltagare återkommer till är relationen till Sudan. Och utrikesministern säger att man vill ha en stark vänskap till Sudan, men att det är komplicerat eftersom det finns både en militär del och en civil del av Sudans nya styre efter att al-Bashir störtades. Dessutom förändras styrkeförhållandena i den här koalitionen mellan de militära och civila delarna. Han säger att de som land aldrig kommer lägga sig i det som sker i Sudan eller göra något som skadar landet, men att man är orolig för att man ser det stöd som man menar att Sudan ger till TPLF. De har noterat, säger han, hur Sudan har öppnat sina gränser och låtit gerillan träna och transportera vapen. Det är TPLFs enda väg in, och de hyser nu även eritreanska oppositionella. Han får också frågor om att hur kunde TPLF uppstå från de döda, och säger att han inte vill prata så mycket om hur det kunde ske. Förklaringen hur hon fick ett nytt liv är känsligt, säger ministern. Men han säger också att det är Etiopiens roll att bekämpa TPLF, inte deras. Och han är tydlig med att TPLF är Abiy Ahmeds ansvar och uppdrag att de ska försvinna. Men i andra svaren så vill han tona ner förväntningarna på vad ett litet land som Eritrea kan göra. Vi är ingen stormakt, säger han. Vi kan bara göra så mycket vi har kapacitet till. Vi har inga ambitioner att dominera regionen. Vi vill förbättra välståndet för de som bor på Afrikas horn, och vi vill att det ska råda fred, inte bara i Eritrea, utan också i grannländerna. Ett annat område som Osman Saleh stannar länge vid är frågan om sanktioner. Efter freden med Etiopien 2018 avvecklas sanktionerna, men sedan en tid har införts nya sanktioner både av EU och av USA. Osman Saleh berättar att strax före de senaste sanktionerna så besökte Chris Feldman landet och satte 4 timmar med Isaias Afewerki. Hans budskap var att om vi drar oss tillbaka från Tigray så kommer vi inte att sanktioneras, Osman Saleh. Men hade vi gjort det då så hade TPLF vunnit. Det här var under en period då den etiopiska armén var svag efter att attackerats, och vi behövde vara där, så vårt svar var självklart. Välkommen att införa sanktioner om ni vill det, berättar Osman Saleh. Vi gjorde det vi behövde göra i Tigray. Vi skäms inte för det. Våra väpnade styrkor var där med Abiy Ahmeds välsignelse. Han tror inte heller att de här sanktionerna kommer ha någon effekt. Mitt namn kanske dyker upp på någon lista, säger han, men jag har inget de kan ta. Jag har inga pengar eller något som andra politiker äger. På frågan om hur situationen i Eritrea ser ut när det gäller corona så säger Osman Saleh att de försiktigt har öppnat upp landet igen nu efter ett år av nedstängning, men att de fortfarande är försiktiga. Enligt officiella siffror ska bara 43 ha dött och 6 000 smittats. På frågan om de kommer börja vaccinera så säger han nej. Vi har inga planer på en vaccinationskampanj eftersom flera som är vaccinerade har blivit sjuka igen. Men även om det dagsläget inte finns någon plan så är det något som vi ser över. Det här beskedet om att man inte kommer vaccinera möts av nästan lika starka applåder som budskapet att Eritrea har valts in i rådet för mänskliga rättigheter. Ja, Donald, du var kanske inga nyheter för dig, Osman Sales budskap och tankar. Men är det någonting som är nytt i det han säger under sitt besök här.
Ja, det fanns ju lite olika detaljer där med mm. Sudan och så vidare. Så här, men framförallt så understryker ju det som du säger, när amerikanska sändebudet är där hotar med sanktioner, så bryr de sig inte.
Nej.
Apropå våra krav mot David och sådär. Mm. Så att tyvärr är det ju faktiskt så. Vi sitter ju i en rävsax, vad man än tycker.
Mm.
Och sen att, ja, lite märklig syn på med coronan, ja, kanske.
Nu är ju bara 2% av den afrikanska befolkningen vaccinerad, ja, i stort. Ja. Men ändå, han öppnar ju också för att man ska titta på det. Men det är ju ändå, ja, lite illavarslande. Jag tänker också på att Eritrea har ju fått beröm av FN för sina vaccinationsprogram kring mässlingen eller kring andra barnsjukdomar där man, ja, har varit framträdande i Afrika. Ja. Det förvånar mig lite.
Flera, inom flera hälsoområden så har de visat sig gå framåt. Men både, jag kommer från Etiopien nu som har en befolkning på 114 miljoner och 5 000 har dött i corona. Och i, vad såg vi i Eritrea? Är det 11 som har dött?
Ja, 63. Ja.
Jag såg 63. Nej, nu. Ja. Jag såg en gammal lista. Ja. Så att där är, vi vet inte svaret för vad det kommer sig av. Man kunde ju gissa först på att de bor utspridda och det är värmen och sådär, men samtidigt i storstäderna bor de inte utspridda. Nej. Så att det är svårt att veta.
Som du säger så kommer du precis ganska nyligen hem från den här regionen på den etiopiska sidan. Och vi pratade om det här kriget som nu har brutit ut med attacken på Northern Command. Den humanitära krisen beskrivs ju här som akut. Alltså hjälp kommer inte in till de behövande. Men vad, om du liksom, kanske inte svårt att sammanfatta, men vad såg du från att ändå vara på plats med fötterna på marken?
Ja, det första överraskande var att man såg väldigt lite av kriget. Jag hade tänkt att man skulle känna av kriget redan i huvudstaden. Det är ändå krig i landet och det är en splittring på gång. Och många är rädda för att det ska bli ett nytt Jugoslavien som faller i bitar. Men det märktes ingenting av det kriget. Sen är jag ute, jag är borta i Afarområdet mot Djibouti-gränsen. Jag är ända upp till sudanesiska och eritreanska gränsen i norr. Och jag är överallt, och man känner stämningen är väldigt, väldigt normal. Folk skrotar omkring och fikar och handlar och hoppar. Så att det känns väldigt, väldigt lite av kriget. Men det här är krig så, som blåser upp här och var, så, är det, ja, så blir det ju krig. Och jag försökte ta reda, som vi vet så är det väldigt lite journalistik som kommer ut därifrån. Och det är väldigt mycket propaganda. Och väldigt mycket desinformation. Och flera av de här konflikterna eller krigsställena som har varit, så ett antal olika siffror. Till exempel det kan vara 12 döda, 8 döda, 240 döda. Alltså från samma ställe. Och då är det Reuters och BBC och så. Så att jag försökte titta på några saker. Och framförallt försökte jag titta på den senaste massaken som var då skedde i augusti, när jag var där i slutet. Och på den första massaken som skedde i november förra året, precis bara dagar efter att själva kriget hade brutit ut.
Är det Maykadra och Axum?
Ja. Nej, Maykadra, för att det är den största massaken och också den första. Och det är också en lång rad olika siffror. Och den sista var i Dalekoma, heter det, i Afarområdet. Och jag vet inte om någon annan varit före där, men jag försökte liksom reda hur kommer det sig att det är sån diskrepans mellan siffrorna? Och till exempel BBC sa i Dalekoma 8 döda. Och reporten står på sjukhuset och intervjuar läkaren. När hon ser 12 döda. Och det stämmer, 12 dog på sjukhuset. Men om man åker till själva byn med de nedbrända hyddorna och intervjuar änkorna och befolkningen och offren och tittar på massgravarna, så kommer man väldigt mycket närmare 240 döda. Och så var det hela tiden. Ett annat exempel är ju, på min telefon dyker upp Twittermeddelanden. Desi har fallit. Det är sin storstad. Och jag börjar fråga mig runt. Nej, det var ingen i närheten som hade hört eller sett det. Och så kommer det flera medlemmar som säger att befolkningen flyr söderut. Och fortfarande är det ingen som har talat om det där. Så att jag åker dit. Alltså, vi åker dit och tittar. Och vi möts av en stad som är godan ro. Där livet går sin gilla gång. På shoppinggatorna och kaféer och sådär. Och Det är ganska typiskt den här konflikten, att det är väldigt svårt att veta vad som överhuvudtaget är sant och inte sant. Så att det, ja, det är det stora problemet. Det andra stora problemet är ju att TPLF, som faktiskt startade kriget, just för att, som vi pratade om innan här, skapa sitt stortigrej. Mm. De kan inte sluta kriga. Alltså det är en väldigt märklig slutsats. Deras existensberättigande beror ju på att vara separatister och lyckas befria Tigray till en egen stat. Och går de med på eldupphör, så upphör deras existensberättigande. Så det gjorde de ju inte. Så att när federala styrkorna, regeringsstyrkorna, drog sig tillbaka i ett eldupphör, så passade då TPLF på att gå in i Amhara-områdena som ligger närliggande, och Afar-områdena.
De motiverar ju det med att det är för att få in humanitär hjälp. Ja. Att bryta blockaden.
Ja, och då kunde man då se väldigt många döda. Och alla sidor har ju begått väldigt mycket brott mot den civilbefolkningen. Det är nästa slutsats i det här kriget. Civilbefolkningen lider fruktansvärt. Och alla grupper, alltså även TPLF-arna, eritreanska styrkorna, federala styrkorna och ett gäng andra grupper från OLF och allt möjligt, våldtar befolkningen och plågar befolkningen. Så det är ett av de typiska exemplen. Men det andra är ju, hur ska det här lösas? Där regeringen och Amhara vill ha ett land som heter Etiopien, kort och gott. Och Oromo vill ha en stark federation, ett stort självstyre med en egen president och regering. Men en centralregering ändå, som slutar i utrikes- och ekonomiska frågor. Och TPLF, som vill ha en egen stat. Det är tre olika linjer. Och det finns ingen politisk lösning på det. Och det finns ingen eldupphör som kan lösa detta. Och då är frågan, hur ska det sluta? Och då är det kanske en amerikansk linje som kan bli den som man gissar kommer lösa det här. Och det är att TPLF så får ett så starkt inflytande i en ny regering, så att de så att säga kan ta det som en kompromiss. Mm. Att de så att säga ändå är tillbaka till makten i Addis. Mm. Men inte själva, men ändå har väldigt starkt inflytande och får ett självstyre i sin provins, dock inte som stat. Det där vet ingen om Abiy går med på, eller om Eritrea går med på, för att för Eritrea är TPLF deras enda fiende. TPLF vill ockupera Eritrea.
Jag tänker, om det till och med är svårt att på plats rapportera, och det är svårt att från avstånd kunna följa med vad som händer, så blir det också svårt för diplomater och politiker att hitta lösningar när det inte finns information. Men jag tänker ändå, skulle du bedöma att det ändå gick att jobba som journalist här? Eller var du kringskuren kring vad du kunde göra?
Ja, man är alltid kringskuren i konflikter. Ja. Så är det, ska man vara ärlig, så är det faktiskt så. Man måste alltid vara i händerna på ena eller andra sidan. Mm. Annars så kan man inte ens vara där. Mm. Det var inte bara att vara inbäddad som i Irakkriget. Nej. Och så, utan så är det alla konflikter. Sen kan man stretcha på den här friheten så mycket som går. Och jag gjorde det som jag hade önskat. Jag kanske hade önskat grejer som jag inte hade fått göra. Mm. I någon mån så står man under kontroll. Mm. En eller andra sidan. Och så är det bara. Men det här är ett problem. Det här är ett typiskt propagandakrig. Mm. Apropå det här med dess igen, så berättar ju då väldigt många att just TPLF, som är väldigt skickliga just på sociala medier. Efter 27 år i administrationen så har de nätverket och så. Rusar in i en by eller en stad som i Dessie, tar en selfie eller en FaceTime-snutt och säger, nu har vi tagit Dessie. Och så går det ut på Twitter, och det är det känslan av att de är framgångsrika och starka och så vidare. Så där som man krig alltid har varit. Man brukar ju säga den här klyschan med sanningen. Och
det första offret.
Och så är det ju verkligen. Men det är väldigt, väldigt tydligt att det går inte att göra någonting utan en eller andra sidans kanske inte välsignelse, men att godkännande. Och så är det ju. För mig tog det 7-8 månader när jag fick visum, journalistvisum då till Etiopien. Och kommer man då till Afar-området, då kommer ju då den lokala administrationen och kollar alla tillstånd, och sen är man ju så att säga under bevakning. Vad ska ni göra? Jag vill göra det, jag vill åka dit. Sen i de konkreta situationerna, när man till exempel är i Dalikoma och ser de nedbrända byarna, ser artilleri, ammunitionen ligger där och man ser änkorna. Och då ber man att alla går bort. Jag vill prata och intervjua lokalbefolkningen själv utan att ni är här. Mm. Så gjorde de faktiskt det. I samtliga fall. Sådär. Men ja, man är i händerna på en eller andra sidan. Mm. Alltid.
Jag tänker tillbaks i Philadelphia-kyrkan efter mötets slut. Så bland det sista Osman Saleh tar upp är de 22 raketerna som skickades in i Eritrea. Och han berättar hur de har traumatiserat många barn. Hur han upplever att Trump fördömde det tydligt men att EU inte var lika tydliga. Men så säger han, vi sa inget då men tror inte att vår tystnad berodde på att vi tog lätt på det som skedde. Inget land accepterar att dess huvudstad beskjuts med raketer. Men vi kan säga så här, nu har de inga raketer kvar att skicka längre. Efter mötet går jag ner till podiet för att försöka få en intervju med ministern. Han vill först inte säga någonting. Jag gratulerar då till att ha blivit invald i FNs råd för mänskliga rättigheter. Han mjuknar lite och jag frågar sen om mötet med Ann Linde. Han skiner upp, beskriver det som väldigt positivt. Sen tar jag sats och ska fråga, men då hinner han före. Jag vill inte, inte alls, säga något om Dawit Isaak.
And the region at large.
Yes, yes. And about Dawit Isaak?
Dawit Isaak, yes. I don't have anything to talk about Dawit Isaak.
Du har lyssnat på Jakten på Dawit. Publicerad av Expressen, av mig, Martin Schibbye, Blankspot.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.